I kväll ska 1200 förväntansfulla passagerare åka på en kryssning mellan Sverige och Finland. Men det finns något ondskefullt ombord på den här resan. Mitt i natten är färjan plötsligt avskärmad ifrån omvärlden och det finns ingenstans att fly. Det finns inget sätt att kontakta land och du vet inte vem du kan lita på. Relationer sätts på prov. Vanliga människor tvingas bli hjältar. Men det som händer den här natten kan också locka fram det värsta i dem. Välkommen ombord på Baltic Charisma. Lyssna på färjan. Den här veckan är vi sponsrade av Nextory. En ljud- och e-boktjänst på nätet där du bland annat kan lyssna på färjan som jag nyss berättade om. Vare sig du gillar skräck, humor eller deckare så finns det någonting för alla. Bläddra ibland tusentals titlar och nu får du 30 dagar gratis. Allt du behöver göra är att gå in på nextstory.se/kampanj och ange koden Paranormalia. Gäller endast nya kunder och går att säga upp när som helst. Det är Nextstory. Världen vi lever i är full av saker vi inte förstår oss på. Vi försöker ständigt förstå oss på det vi inte kan förklara. Därigenom har vi också gjort upptäckter, ofta kommit lyckade uppfinningar. Sånt som vi aldrig trodde var möjligt för 100 år sedan. Vi har botat sjukdomar, konstruerat gigantiska byggnader som givit oss utsikt över skyn. Vi har byggt flygmaskiner som tagit oss ovanför molnen till stjärnorna. Om våra förfäder hade sett oss nu så är jag säker på att flera av dem hade sett oss som gudar eller kanske till och med som trollkarlar. Människans nyfikenhet har tyvärr ändå inte alltid lett till framgång. En ondska, ett förflutet eller ett kommande mörker döljer sig i våra djupaste sinnen. Och i slutet är jag rädd att den där ondskan blir vår dom. Jag säger inte det här för att jag är någon stor vetenskapsman, utan jag säger det här för att jag har sett det. Jag har upplevt det. Jag har varit en del av det. Välkommen till Paranormalia. Det jag nu ska berätta är helt sant. Jag vet det lika väl som jag lever. Du väljer själv vad du vill tro på. Några av er kanske tänker att det här är en påhittad historia för att skrämma upp er. Om så blir fallet så är det inte min mening. Anledningen till att jag skriver det här är för att jag vill varna dig och alla i din omgivning om ett ständigt mörker, en ondska, värre än människan själv. Året var 1971 då en för många okänd vetenskapsman började förbereda det så kallade Harbinger-experimentet. Jag vill hålla hans identitet hemlig av privata skäl, så under tiden så kommer jag kalla honom för Zimmerman. Det är oklart vad den mannen var med om innan 71. Det man egentligen vet är att han växte upp någonstans i Maryland och att han var mycket fascinerad av det övernaturliga. Det var såklart ovanligt inom vetenskap och forskning och han blev då lite av en utböling. Hans åsikter oroade världen utanför, men mestadels så var det metoderna han använde sig av som gjorde att man inte riktigt accepterade honom. Zimmerman blev känd för sitt ohyfsade beteende. Allt han brydde sig om var resultatet. Han oroade sig aldrig för följderna. Så länge målet var inom räckhåll så fanns det ingenting som kunde stoppa honom. Och många ansåg honom som galen. Hans ständiga längtan efter en oförklarlig sanning satte också skräck i vissa. Sen fanns det också de som starkt trodde på Zimmermans åsikter, idéer och tankar om det övernaturliga, och de följde hans arbete slaviskt. Ordet harbinger låter för mig bara skräckinjagande. Inte nog med det så betyder ordet i själva verket varna. Jag vet inte varför galningen valde att döpa projektet till harbinger, men det passar alldeles utmärkt. Zimmerman valde ut ett fåtal personer och jag blev en av dem som enligt honom skulle få vara en del av någonting stort och framgångsrikt. Han behövde personer som kunde arbeta för honom i tystnad. Han ville aldrig riktigt lita på någon av oss fullt ut, vilket jag idag kan förstå. Han visste kanske innerst inne att det vore en skam att bli påkommen eller förknippad med vad det än var han var på väg att skapa. Vi, i vår tur, var i stort behov av ett arbete och pengar, och det visste han mycket väl om. Jag hade tidigare arbetat på stadens sjukhus, men blev påkommen då jag stal mediciner. Jag blev avskedad med en gång. I mina ögon var tjänsten hos Zimmerman ett självklart val. Dessutom så är jag uppvuxen i Alaska strax intill det område experimentet skulle utföras. Det gjorde mig till en extra intressant kandidat. Totalt anställdes 15 personer till projektet. Några var kollegor till honom som han arbetat med tidigare. Utöver dessa så anställdes också assistenter och livvakter. Jag var den enda läkaren. Det är fortfarande ett under hur han hade råd att anställa alla, men jag är säker på att pengarna inte tjänats in på laglig väg. Men lagligt eller inte, jag behövde varje krona. Idag är det någonting jag djupt ångrar. Långt inne i en del av den mörka, frusna skogen av Alaska köptes en bit mark. Där göt man en betonggrund som ifrån ovan kunde betraktas som en ointressant platta. Men bara några meter under den så dolde sig den gigantiska bunkern. Det fanns bara en väg in och ut. Den förseglades med hjälp av en stor metalllucka nattetid efter att alla gått och lagt sig i sina stugor en bit därifrån. I mitten av det underjordiska utrymmet fanns kontrollrummet. Därifrån styrdes all elektronisk utrustning, såsom övervakningskameror, lampor, larm, monitorer och datorer. Det var också via kontrollrummet som man tog stegen ner ifrån utsidan. Där inne fanns också tre dörrar. Den ena ledde till ett mindre rum som användes som sjukstuga, den andra till ett lunchrum och den tredje till korridorerna. De var byggda som en gigantisk underjordisk cirkelformad labyrint som endast ledde till återvändsgränder. De tog upp det största utrymmet av den mörka bunkern där det inte alls var ovanligt att man gick vilse. Visste man vilken väg man skulle ta så kunde man också ta sig till ytterligare tre rum. I dessa hade man placerat en övervakningskamera i ett av vardera hörn som var kopplade till kontrollrummet. Faktum är att hela bunkern var kameraövervakad. Och för att ta sig in i rummen så behövde man ange en fyrsiffrig kod. Jag var rädd för den där labyrinten i början. Jag har alltid varit klaustrofobisk av mig. Det var trångt och ljudet, eller snarare bristen på ljud, gjorde det ännu värre. Det var så onaturligt tyst, som om hela världen hade stannat upp. Meningen med Harbinger-experimentet var att testa och observera effekterna under en längre tids isolering av den mänskliga hjärnan. Det är vad som stod på rapporterna i alla fall. Alla som medverkade under experimentet förutom subjekten skulle senare bli varse om att det egentligen handlade om någonting mycket värre. Zimmerman var som sagt fascinerad av det övernaturliga. De som tidigare aldrig trott honom ville han sätta på plats. Han ville ha ett fysiskt bevis på att det övernaturliga var ett verkligt fenomen. Han skulle bli den första som kom med en logisk förklaring. Det var den egentliga meningen med experimentet. Han ville öppna en portal mellan två världar och låta tre olika okända, vad han kallade enheter, ifrån den andra sidan gå in i våran värld genom de låsta rummen. Han hade en teori. Enheterna skulle föras samman med en levande art ifrån vår jord. Den levande arten hade i sin tur blivit injicerad med ett preparat framtaget av Zimmerman själv. Detta medförde att enheterna omöjligt kunde lämna den levande kroppen, bara genom döden. Det fanns endast en art som passade för projektet, och det var Homo sapiens, människan. Hade jag fått vetskap om den verkliga idén med projektet så hade jag självklart aldrig ställt upp. Men när vi väl anlänt till det han kallade för sitt mästerverk så var det för sent. Även om vi hade velat lämna så tvekar jag på att det skulle vara möjligt. Det var tre olika subjekt som skulle medverka experimentet som testpersoner. Alla var ifrån Alaska och tackade ja med tron om att det var en enkel studie om den mänskliga hjärnan. Därför gjorde de inget motstånd då de fördes in i rummen. Det första subjektet var en ung man. Han var utan jobb för tillfället och behövde snabba pengar. Det andra var en kvinna. Bara genom att titta på henne så förstod jag att hon var en missbrukare av något slag. Det tredje subjektet var en äldre man. Deras gemensamma nämnare var att de varken hade familj, arbete eller vänner. Jag önskar att jag kunde ge er mer information om subjekten, men det här är allt jag minns. Experimentet drog först igång 1987, 16 år efter att det egentligen skulle ha startat. Då var jag fortfarande helt ovetande om vad som väntade mig. Jag var inte den första på plats. Zimmerman, hans kollegor och vakterna var redan där. Resten kom när det var ungefär en vecka kvar till projektets start. Den 15 oktober 1987 var allt förberett. Subjekten hade blivit inlåsta i sina rum. Kamerorna övervakade allt. Lamporna lyste upp de kalla korridorerna. Och högtalarna var uppkopplade. Stunden var kommen. Experimentet skulle påbörjas. Zimmerman bad oss vara i kontrollrummet runt klockan 9 för att bevittna det första skedet. Han skulle då bevisa att hans teorier var sanna. Att han inte var en galen man. Vi slog oss ner i rummet. En tystnad spred sig och plötsligt vände han sig hastigt mot oss med ett ord. Observera. Han lutade sig därefter över en mikrofon och viskade meningar och ord på ett språk som bara han förstod. Vi satt förväntansfulla och som Zimmerman sa observerade vi monitorerna framför oss i hopp om att någonting skulle hända. Testpersonerna stod i sina rum och såg mestadels förvirrade ut. Cirka 5 minuter hade passerat då marken plötsligt började vibrera. Lampornas sken flackade och en oroskänsla spred sig i rummet. Zimmerman fortsatte viska som om det var så här det skulle vara. Testpersonerna blev panikslagna, de slog vilt, sprang omkring och skrek efter hjälp. Men vi kunde bara se på. Som ifrån ingenstans upphörde vibrationerna. Lamporna slutade flimra. Det blev tyst. Men vi kunde inte längre se. Skärmarna hade slocknat och ingen av oss visste längre vad som pågick i rummen. I tystnad väntade vi. Plötsligt hördes ett skrik ifrån en kvinna, som om hon genomled en fruktansvärd smärta. Bara sekunder senare hörde vi flera röster. De alla skrek en plågan, ett oljud som vem som helst hade förknippat med tortyr, död, ångest och rädsla. I rummet fanns vi som blev betalda för vårt arbete, men också Zimmermans egna anhängare. Till skillnad ifrån oss skräckslagna så verkade de helt oberörda. Helst av allt så hade vi velat springa för våra liv, försvinna ifrån det underjordiska mörkret och vad det än var som plågade våra medmänniskor. Men innerst inne så visste vi, det finns ingen återvändo. Drygt en timma passerar. Kvart över tio upphör skriken. Monitorerna är fortfarande nedsläckta. Vi blir beordrade att gå och lägga oss med regeln att absolut inte beträda bunkern innan klockan 10 på förmiddagen, dagen därpå. Jag tvekar på att någon av oss sov den natten. Följande morgon stod alla i personalen på betongplattan. Vi gav varandra nervösa och trötta blickar medan vi väntade på att Zimmerman skulle komma och öppna luckan. Jag kunde se rädslan i ögonen på vissa, medan andra verkade helt oberörda av vad som hänt kvällen innan. Han kom 5 minuter över 10 och bad om ursäkt för att han var sen. Han öppnade luckan och började klättra ner för stegen. Han verkade exalterad. Jag klättrade efter. Desto längre ner jag kom, ju mer omfamnade mörkret mig. Väl där så visste jag att den här dagen inte skulle sluta bra. Men jag fortsatte. Jag visste att jag var tvungen trots att jag var livrädd. Nu var det inte bara en otäck plats. Allt kändes så avlägset verkligheten. Till slut var vi där igen. Lamporna spred ett varmt ljus över utrymmet. Jag sneglade in i kontrollrummet. Där såg det ut precis som vanligt. Det gjorde det överallt. För ett ögonblick så lättade det mig. Men känslan förbyttes snabbt då jag mindes gårdagen. De släckta skärmarna. Jag såg på dem nu och försökte förbereda mig på något makabert. Totalt fanns där 3 monitorer som visade vad kamerorna i rummet övervakade. 1 och 3 var fortfarande ur funktion, men kamera nummer 2 var nu igång. Rummet verkade fullkomligt orört. Allt jag kunde se var kvinnan som låg där inne. Till skillnad ifrån igår hade hennes ansikte nu fastnat i ett uttryck av skräck. Hon var död. Ljudet av den tickande klockan var det enda som hördes i rummet. 1 timme och 50 minuter hade passerat. Skärm 1 och 3 var fortfarande avstängda. All personal jobbade förutom jag. Dittills så hade ingen av oss kommit till skada. I kontrollrummet fanns bara jag, Zimmerman och några av hans kollegor. De pratade tyst med varandra på andra sidan rummet medan jag försökte lista ut vad som pågick. Liket som låg i rum 2 gjorde det klart för mig. Jag borde aldrig åkt hit. Men plötsligt uppenbarade sig någonting på skärm nummer 3. I det dovt upplysta rummet stod nu en som förstelnad humanoid. En skrämmande men ändå mänskligt lik varelse, stirrandes, orörlig med en fast kall blick, rakt in i kameran. Den var iklädd testpersonens plagg, men fullkomligt förändrad. Jag kunde tydligast först notera ögonen. Stora svarta klot, utan medkänsla. Håret var avlägsnat. Skallen, ansiktet och övre hud var som betäckt med ett likblekt lager av sammet, som om den vore på nytt född. Den var nu både längre och större. Kläderna stramade åt kroppen och de omänskligt långa armarna dinglade längs med knäskålarna. Vad det än var vi nu observerade så hade det ingenting med vår testperson att göra. Det här var för oss en okänd skapelse. I rummet spred sig skräckfyllda flämtningar, tunga andetag, ord med gråt i halsen och förvirrade blickar. En rädsla som nu inte bara kommit mig och mina medarbetare till känna. Även Zimmerman och hans män stod i chock. Samtidigt gjorde det mig orolig. Det bevisade att detta inte var en del av planen. Någonting hade gått snett. Ett konstaterande. Kvinnan i rum 2 var död. Mannen i rum 3 oigenkännlig. Rum nummer 1. Ett mysterium. Ännu hade ingenting visats på monitorn och vakterna blev beordrade att omedelbart ta sig in. Vi kunde följa deras steg mot dörren ifrån övriga kameror. Deras blickar sa allt. Den självsäkerhet, styrka och tapperhet som tidigare speglat männen var nu förbytt till fullkomlig osäkerhet och förskräckelse. Väl framme vid metalldörren tar en av männen upp sin komradio och vinkar åt kameran. Zimmerman trycker på en knapp. Männen stod redo och beväpnade. I ett högt svidande gnissel svängde dörren sakta upp. Vi såg spänt på medan männen närmade sig med pistoler riktade mot rummets mitt. Allt avbröts av ett vrål. En hastig rörelse. En skepnad som kastar sig över en av männen. Och bilden blir svart. Skräckslagna skrik ekar mellan betongväggarna. Ett stort antal pistolskott avfyras. Vi sitter som förstelnade i väntan på att höra någon ropa. Ett tecken på att varelsen är övermannad. Men ingenting. Istället kommer efter några minuter tre av männen tillbaka, bärandes på liket av den fjärde. Han hade djupa rivsår över bröstet och ansiktet var massakrerat. Jag som läkare var ganska van vid blod och svåra köttskador, men det här var någonting som jag aldrig tidigare skådat. Jag kan bara förknippa det med något orsakat av ett djur. Vakterna stod med tom och frågande blick. En av dem lyckades till slut stamma fram. Den är död. Totalt hade fyra vakter närmat sig rum nummer 1. Den nu döde vakten vid namn Frank begravdes utanför. Två var helt utan fysiska skador och en tredje hade fått ögonen bortslitna. Han var också täckt av djupa rivsår. Jag lyckades få honom stabil, men inte mer än så. De två andra vakterna försökte efter bästa förmåga förklara vad som inträffat. Då dörren öppnades hade testpersonen kastat sig över Frank med förvridet ansikte och kloliknande naglar. Varelsen var mycket lik den vi observerat i rum nummer 3. Vakterna sköt mot den ett 20-tal gånger innan den till slut föll död mot marken. När jag var klar med att sköta om den skadade mannen så gick jag tillbaka till kontrollrummet för att titta på skärmarna. Hur rädd jag än var för vad jag skulle se så var jag ändå tvungen att titta. Subjekt 3 var den enda kvar nu och jag ville vara säker på att den fortfarande var inlåst. Skärmarna som visade rum 1 och korridorerna var fortfarande svarta. Ingen skickades ut för att undersöka saken. Det enda vi kunde hoppas på var att subjekt 1 verkligen var död. Skärm 3 såg ut precis som den hade gjort förut. Subjektet stod fortfarande på samma ställe och stirrade rakt in i kameran mot oss. Om det inte vore för fläkten som stod i hörnet så hade det lika gärna kunnat ha varit en stillbild. Jag blev lättad. Det betydde ju att den fortfarande var inlåst. Efter en stund då allt lugnat ner sig så märkte jag någonting. En melodi. Först var det knappt hörbart. Volymen ökade allt eftersom minuterna gick. Efter ytterligare en stund så kunde vi alla höra en låt. Någon i personalen sa att det var Living in the Sunlight av Tiny Tim. Hans pappa älskade tydligen den låten. Melodin gick på repeat. Det kunde inte komma ifrån högtalarna, för de hade vi stängt av och kontrollerat. Otroligt nog så verkade det komma ifrån väggarna. Tiden gick och vi började bli irriterade på oljudet. Subjekt 3 hade fortfarande inte rört på sig och det hade stirrat rakt in i kameran hela tiden utan att ens blinka. Jag upplevde det nästan som att varelsen tittade på mig. Det spelade ingen roll vart jag befann mig i rummet. Efter ytterligare en tid så var volymen så hög att vi hade svårt att höra varandra då vi pratade. Vi hade febrilt försökt hitta ljudkällan för att stänga av, men det fanns ingen. Och klockan var runt 8:30 då marken plötsligt började vibrera igen, precis som kvällen innan. Jag blickade snabbt mot skärmen till rum 3. Med en hög smäll dog strömmen. Men där innan så hann jag konstatera att varelsen som tidigare befunnit sig där nu var borta. Generatorn till extra belysningen började brumma och ett svagt sken spreds. Paniken blev total och personalen sprang mot stegen för att försöka undkomma faran. Men det var för många på samma gång. Zimmerman skrek att vi skulle lugna ner oss, men hans dominanta sätt funkade inte längre. Han talade för döva öron. Det var totalt kaos. Det tog inte lång tid innan folk började skada sig i sina försök att komma ut. Det enda jag kunde göra var att invänta en chans. Plötsligt avbröts alla skrik av ljudet av låten som ännu en gång ljudade allt högre. Bortom oss fanns dörren till rum 3. Den slets upp. Jag såg mot dörröppningen och såg där varelsen. Långsmal med dinglande armar och svarta ögon som stirrade vilt. Därefter har jag svårt att minnas mer än kroppar som slets i stycken. Jag hörde pistolskott och ben som gick av. Ett sista fotsteg på stegen. Jag sträckte ut handen och blev lättad när jag kände metallen mot fingrarna. Jag tog tag i den och försökte slita mig upp så snabbt jag kunde. Och till slut kom jag upp. Jag smällde igen luckan bakom mig. Och jag visste att det innebar en säker död för mina arbetskollegor. Av de 15 personerna som deltog i experimentet så var jag den enda som överlevde. Och Zimmerman är den enda som vet om alla detaljer. Jag antar att jag bara ville berätta om Harbinger-experimentet innan det var för sent. Jag hoppas att ni kan ta lärdom av vad jag precis har berättat. Men både jag och ni vet att ni inte kommer att göra det. För helt ärligt, ingen av er tror på ett ord som jag just berättat. Jag klandrar er inte. Jag hade inte heller trott mig om jag var ni. Men helt ärligt så bryr jag mig inte. Vissa detaljer i den här berättelsen har blivit ändrade eller censurerade av domstolen i Illinois. Och de personer som är inblandade i fallet, på grund av säkerhetsskäl. Deras identiteter kan bli skadade av att felaktiga rykten sprids till allmänheten. En liten stad i Illinois blev under 1958 drabbad av en svår ekonomisk kris när fabriken som tillverkade bilmärket Chevrolet lades ner. Under den tiden så försökte många av invånarna komma på egna idéer för att föra stadens ekonomi framåt. En man vid namn Travis LeRoy ägde en stor bit mark nära stadens gräns och han bestämde sig för att passa på att fylla en barndomsdröm och öppna ett nöjesfält med förhoppningar om att få in turism ifrån närliggande städer. Det var inte många i staden som visste vem Travis var. Han var en ganska tystlåten person. Han hade aldrig sagt ett elakt ord till någon, men samtidigt så hade han inte en enda vän och han hade inga ovänner. Han anställde några personer som hjälpte honom att plöja marken och montera upp karusellerna och dekorationerna. De flesta karusellerna skickades dit och var inte särskilt svåra att bygga upp. Men en attraktion var Travis extra noggrann med. Det var hans egen idé som han insisterade på skulle vara med på nöjesfältet. Det var en långsam åkattraktion som skulle stå inomhus. Den skulle vara upplyst och dekorerad som en förtrollad skog med olika animationer av djur. Verklighetstrogna älvor, feer och andra magiska varelser. Travis hade själv köpt in statyerna ifrån ett större företag utomlands. Och resten var lätt att fixa med några donationer ifrån stadens konservator. Innan Travis hade sin officiella öppning för allmänheten så ville han gå en sista runda själv för att försäkra sig om att allt var perfekt inför den stora dagen. Och när han hade godkänt allt så strömmade barnen in och det blev en sensation. Nöjesfältet var framgångsrikt i många månader och drog in mycket pengar till den lilla staden. Det skapade också jobb till många av de arbetslösa och stället blev besökt och älskat av många. Men efter en tid så märkte man att den förtrollade skogen inte drog lika mycket folk som de andra attraktionerna gjorde. När det föreslogs för Travis att den skulle läggas ner så sa han direkt nej och verkade lite stött. Eftersom att den inte tog upp särskilt mycket plats så fortsatte ingen argumentera mot honom och snart så struntade man helt i det. När nöjesfältet hade varit framgångsrikt i många år så försvann en pojke i staden. Han hade försvunnit i en ravin bakom sitt hus i utkanten. Det hittades en sko och några lockar av hans hår på andra sidan av bäcken där han hade försvunnit, men inget blod eller några tecken på våld. Fallet lades ner och man antog att han hade blivit attackerad av något djur. Efter det så var medborgarna misstänksamma. Det fanns ju så lite bevismaterial och tyvärr så kunde de ju inte göra så mycket åt saken. Vargar och prärievargar som lurade på husdjur och barn var inget ovanligt i det där området. Men 5 månader senare så försvinner ännu ett barn i en stad i närheten. Det var en timmes bilfärd ifrån nöjesfältet så det berörde ju inte så många i den här lilla staden. I alla fall inte förrän polischefen och prästen upptäckte att händelserna kring de försvunna barnen hade många likheter. Efter ännu lite undersökning så förstod man att barnen också var lika varandra till utseendet. Båda hade ljust, blont hår och var ungefär lika långa. De hade runda ansikten och efter en månads utredning så berättade pojkarnas mammor att båda hade varit på nöjesfältet 3 veckor innan försvinnandet. All personal på nöjesfältet blev förhörda. De flesta visste inte ens om försvinnandena och de hittade inget misstänksamt i parken. Men Travis var den som blev förhörd mest av alla, då han ägde parken. Han svarade på alla frågor utan att verka nervös eller misstänksam på något sätt. Han hade inte sett någon av pojkarna i parken, då han mest satt inne på sitt kontor dessutom. Så även det andra fallet lades ner i brist på bevis. Tills ännu ett försvinnande anmäldes ifrån samma ställe där den första pojken hade försvunnit. Skillnaden var att den här gången så var det en flicka som också hade liknande utseende som pojkarna, med sitt korta blonda hår och runda rosiga kinder. I utredningen med flickans föräldrar framkom det att de också hade besökt parken bara några dagar tidigare. Parken fick stängas ner för allmänheten kort därefter för fortsatt utredning. Karusellerna och kontoren kollades igenom, men det fanns inga hemliga gångar eller konstigheter. De gjorde husrannsakan hos Travis och några av de andra, men kunde inte hitta någonting som kopplades till försvinnandena. Det enda som inte hade undersökts var Travis attraktion. Den förtrollade skogen. Eftersom att de enda fungerande lamporna inne i attraktionen var färgglad trädgårdsbelysning i träden och i taket, så fick poliserna använda ficklampor under sin utredning. Inget hittades på spåret eller i bilarna, och poliserna verkade otåligt vilja komma därifrån. Polisen som ledde utredningen blev extra nyfiken på glasboxarna där älvorna och feerna satt. Han sa åt Travis att han ville komma in i dem. Travis sa att det var omöjligt. De hade varit igensatta sedan parken startades. Polisen var inte helt nöjd, men släppte Travis och hans anställda. Senare den kvällen, enligt polisen som ledde utredningen, så gick han och några poliser till parken för att själv hitta en väg in i glasboxarna. Han hittade ingen väg in, men han såg att fogen som höll ihop hörnen såg färsk ut, som om den nyligen hade öppnats och stängts. Detta gav polisen en anledning att söka tillåtelse att få undersöka platsen. Travis insisterade att om man försökte öppna så skulle en permanent skada på attraktionen ske som skulle förstöra den. Men efter flera diskussioner så fick polisen till slut tillåtelse att ta sig in. Den 28 mars 1963 så gick 7 poliser in i den förtrollade skogen för att leta efter bevis från 3 försvunna barn. Efter endast 2 timmar den dagen så stängdes parken för gott. Det som hittades inne i attraktionen sades vara så stötande att bilderna som togs aldrig fick visas för allmänheten. Och poliserna som var med under utredningen ville inte prata om det. När man gick in i byggnaden och följde spåret genom skogen och stannade vid det första glaset som var ungefär halvvägs in i attraktionen, utrustade med kofot, så bröt de sig in. En doft av kemikalier och gammal luft spred sig. Och det var inte konstigt med tanke på alla uppstoppade djur som var en del av skogen. Men där fanns också en annan doft. Och poliserna började må illa. Den beskrevs som bitter och lite söt. När de gick längre in så kunde de konstatera att dofterna kom ifrån statyerna och figurerna. Polischefen närmade sig en av dem. En liten mörkhårig älva i en fin kostym med hatt. Han såg nyfiket upp i taket och hade en uppstoppad fågel sittandes på sitt finger. Han såg närmare på figurens ansiktsuttryck och in i hans livlösa ögon innan han blev överväldigad av lukten som de tidigare hade känt. Han fortsatte att undersöka figuren för att se vad källan till doften kunde vara. Polischefen sträckte sig mot figurens ansikte för att skrapa av en bit av lack och vax och få det undersökt i labbet senare. Men istället för en liten bit så föll en stor bit av figurens kind ner på hans fötter. Därunder så syntes kött och muskler som en gång hade varit levande. Nu så var det torkat och reserverat sedan år tillbaka. När hela byggnaden hade blivit undersökt så hittade man 17 barn som stått där inne i glasboxarna. 3 av dem var barnen som nyligen hade försvunnit. Resten var sådana som försvunnit för länge sedan i staden och i städerna i närheten. Travis fängslades omedelbart och blev dömd för mord på alla de 17 barnen och parken stängdes ner. Många av karusellerna skickades tillbaka till företagen som de hade köpts in ifrån, men ingen ville närma sig den förtrollade skogen. Och än idag så står det som finns kvar av attraktionen på en vid mark i utkanten av staden. Men ingen har sett sig i närheten av byggnaden efter händelsen. Så länge som jag kan minnas så har min mamma och pappa alltid sagt att jag är speciell. Jag har aldrig tänkt på det förrän nu på äldre dagar. Det är så här att mamma och pappa trodde att jag led av schizofreni när jag var liten, för att jag pratade med mig själv. Men om det vore så enkelt så vore det nog lättare att hantera. Jag insåg i tonåren att jag inte är som alla andra. Mitt liv ser inte ut som alla andras. Och framförallt så ser jag inte livet som alla andra gör. Jag upptäckte min förmåga första gången när jag var i 13-årsåldern. Jag var och hälsade på min farmor. Vi satt och fikade i hennes kök och jag slog en blick åt min farfars gamla stall som har stått tomt i många år. Jag ser då tydligt hur någon går in i stallet och tänder lampan. Men efter en stund så släcks lampan igen och personen kommer ut, stänger dörren och börjar gå mot huset. När personen är tillräckligt nära så ser jag att det är min farfar. Jag rycker till och farmor frågar vad det är med mig. Jag svarar då att jag bara fick en kall kår som man kan få ibland. Jag vågade aldrig berätta vad jag såg. Jag var rädd för att hon aldrig skulle tro mig. Jag kan inte klandra henne heller. Min farfar dog när jag var 4 månader gammal, i en hjärtinfarkt precis utanför stallet. Jag vågade aldrig berätta för någon, då jag trodde att jag blivit psykiskt sjuk. Men det var efter den där händelsen som allt drog igång. Jag ser och hör saker som många andra inte märker av. Jag jobbade som personlig assistent en period och brukaren låg inlagd på en avdelning för barn. Jag skulle gå och hämta kaffe när jag möter en liten flicka som kommer springandes i korridoren. Hon stannar framför mig och frågar mig om en kram. Jag svarade självklart med en kram och jag böjer mig framåt och ska precis krama henne, men upptäcker då att det finns ingen där. Jag hoppades på att ingen skulle ha sett det där, men min kollega såg det och frågade vad jag höll på med. Jag drog en gammal lögn om att jag knöt skosnörerna. Att gå och handla för mig är inte lika enkelt som för er andra. Jag ser mer och hör mer. För alla har vi någon skyddsängel av något slag som följer efter oss precis vart vi än går, för att se till att det inte händer oss någonting. För att konstatera för mig själv att jag inte är sjuk av något slag så skulle jag testa min pappa som är skeptikern själv. Han tror inte på något övernaturligt. Allt har en logisk förklaring enligt honom. Han vet att jag inte vet så mycket om farfar. Jag vet endast hur han ser ut då jag sett foton av honom. Jag tror farfar kom den kvällen för att bevisa för både mig själv och pappa att jag kan se andar av alla dess slag. Jag förklarade farfar på pricken för pappa med hjälp av vad han sa till mig. Och efter den kvällen så tror faktiskt min far på det övernaturliga. Mamma tycker att det är jättehäftigt. Hon tycker att jag ska ta vara på min gåva. Men jag vet inte om jag håller med. Jag är trött på att ha folk som står vid sidan av min säng på nätterna för att få kontakt. Trött på att skrämma min sambo när jag står och pratar med någon annan. Och i början var jag rädd att folk skulle tro att jag var knäpp. Men då var jag ju bara 13 och nu är jag 22. Så jag har lärt mig att leva med denna gåva. Jag ser även djur som har gått över till andra sidan. Det känns skönt ibland för jag får se min älskade häst som jag sorgligt nog fick ta bort för 2 år sedan. Men jag är ändå glad när jag nu kan se honom att han är fri utan smärtor. Jag kan även se andar där det hänt tragiska olyckor. Och de kan visa mig hur hela olyckan gått till. Ibland är det obehagligt. Men som sagt, jag har lärt mig att leva med det.